Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7:01 på morgonen. Vi har 7 grader utanför fönstret. Och det är någonting nytt som har hänt. Ända sedan jag började den här radiosändningen här på morgonen mellan 7 och 8. Det är väl, ska vi se, det var den 10 mars i år 2004 jag började. Och det här är första gången som väderrapporten innehåller regn. Det är något helt nytt. Vi kommer få nederbörd, regn och molnigt naturligtvis. En molnig dag idag. Ja, vi har haft lite regn tidigare då när vi körde kvällssändningarna, men inte på morgonen vad jag vet i alla fall. Det brukar alltid vara en sol som lyser in här, men nu är det lite annorlunda. Men faktum är att när jag tittar ut österut så ser jag faktiskt lite blå himmel, lite lätt och lite blåa moln. Lite blå himmel och lite moln som är belysta av solen, så att det är inte helt mulet här i Saltis än så länge, men det brukar inte vara heller på solsidan. Men det ska tydligen komma lite regn framöver. Så det är bara att ta på galoscherna igen. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8 på Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Och vi får se hur det går med vädret, det är lite chockande. Vi ska också se vad som hände på 1600-talet i Sverige, i Stockholm framförallt. Det var intressant att höra om Sandhamn här nyss på FM-sändaren. Och varför det sa ding, dong, ding. Det kom något gammalt program där på sändaren. Det var jag glad att glömt trycka ut med. Jag satt här och undrade. Alltså jag gick upp i 4 och har förberett mig här flera timmar. Så satt jag och undrade, varför hörs det inte på sändaren? Så ja, det är alltid någonting man ska trycka på. Men i dagens avsnitt av Stockholms historia under 750 år, som kommer om en halvtimme ungefär, så ska vi få höra lite mer om hur det här med landstinget kom till och hur Axel Oxenstierna och Gustav Adolf och de satte igång och försökte bygga ett Sverige. De tänkte lite mer framåt. Hur ska man göra Stockholm till ett handelscentrum? Och hur ska man då bygga ett Sverige, tänkte de lite mer organiserat sådär. Igår fick vi lära oss hur kungen beslutade slopa Norrmalm som en egen stad. Det gjorde Stockholm till en enda stad. Och hur borgmästaren i norra förstaden som Norrmalm hette, hur han då blev utan jobb. Men så fick han då jobb som rådman i det nya Stockholm i alla fall. Så att det ordnas väl för honom i alla fall på något sätt. Det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7:04 på morgonen snart här. Och en liten titt då på nyheterna runt om i världen. Ja, ute i stora världen, så det här är en nyhet som Jay Leno skulle vilja göra ett skämt om. Jay Leno, det är han som har NBC's Tonight Show som går 23:35 i USA då, på kvällarna varje vardag. Han brukar alltid dra massa skämt om McDonald's och hur fet maten är och hur varmt kaffet är och såna saker. Och men det är en tråkig nyhet, för McDonald's vd dog plötsligt av hjärtattack här. Och de tillsatte snabbt en ny vd. Och jag utelämnar alla eventuella skämt, de får ni tänka ut själva. Men vd som dog hade i alla fall introducerat mer fat-free food på McDonald's och var känd för det. En story som, det är ju så här ofta när man följer nyheter lite närmare, när man följer utländska nyhetsbyråer, att man får se stories en bra stund innan de kommer till Sverige. Så att här tänker jag nu berätta om en story som jag har tagit upp tidigare, som det kan ta, den kanske aldrig kommer till Sverige, eller så tar det kanske ett halvår. Och det är någonting som skämsamt kallas för oil for scandal. Det är alltså så här att Förenta Nationerna, United Nations, har ju haft en diverse program då med oil for food till Irak och sånt här. Och det kommer fram fler och fler uppgifter om att det här är ett stort mutprojekt. En hel del av de inblandade i FN, även toppgarnityret där, har skott sig, har smurt sig, om man får använda det uttrycket, på de här oljepengarna. Och Saddam Hussein satte till och med upp en del bolag i utlandet och sålde olja och sånt här till sig själv. Men den verkliga storyn var ju att det då kunde tappas av lite pengar till diverse potentater. Så en hel del av folk i Förenta Nationerna, en hel del av de länder som fanns med där, har alltså varit inblandade i ett stort skandal. Ja, det är ingen skandal än, för det är vi inte riktigt känt än. Det är framförallt en journalist på Wall Street Journal som skriver mycket om det här. Men det är en hel del naturligtvis av de ledande i Förenta Nationerna och även olika regeringar, västregeringar, som inte vill att det ska bli känt, för det är liksom bara pinsamt. Och det här gör att saken mycket kommer i ett annat läge, bland annat om nu FN ska ta över kontrollen av Irak. Ja, den 1 juli här, då undrar man om det liksom är de som har skott sig på Irak och pumpat pengar ur, om de nu ska plötsligt ta över Irak. Och det förklarar också en hel del av Saddam Husseins märkliga hållning och ställning. Ni kommer ihåg innan koalitionen invaderade att Saddam Hussein, han ville inte tillåta någon inspektion. Han var motstridig, och till och med när trupperna började närma sig så gjorde han ingen motstånd och såna här saker. Och bitarna började falla på plats. Han har då haft så många deal med FN och med västliga ledare. Jag menar, Frankrike har ju sålt alla möjliga olika vapen dit och så vidare. Tyskland har sålt såna här gas och Ryssland också. Så att han måste då, om man tänker sig att man sitter i Saddam Husseins sits, så måste väl han ha tittat på väst, världssamfundet i väst, som mera en enda kraft. Han ser väl då FN framförallt och både USA och Europa som mera en enda kraft. Och det förklarar väl att han har reagerat som han har gjort. Han har liksom varit så mycket kahot så att han har inte trott att det kanske ska hända någonting, eller han trott att de andra ska stoppa. Och det här förklarar också varför så många länder, om vi tar Frankrike, Tyskland och Ryssland med flera, varför så många länder var emot den här invasionen för att sätta stopp på Saddam Hussein. Dels hade de ju sålt en hel del av dem vapen, och dels gjorde de ju pengar på oljan. Och de som led var naturligtvis Iraks folk under diktatorn Saddam. Men det förklarar på något sätt, alltså Saddam Hussein var alltså inte bara en vettvilling så här med som försökte samla på sig vapen och attackera väst, ungefär som Al-Qaida är mer, utan Saddam Hussein var väldigt i kahots med olika västmakter hela tiden, och det förklarar mycket mer av hans hållning. Och än så länge vet vi inte, det har inte blivit helt bekräftat allt det här oil for scandal, men Wall Street Journal brukar inte komma med lösa uppgifter direkt, och de har skrivit om det här sedan hösten 2002, men det är naturligtvis så många är etablerade som inte vill göra story av det. Och det är också så med Bush-administrationen i stort, att de inte vill skapa skandal i första hand, och de vill naturligtvis hålla sig vänliga med Europa och med väst. De hoppas kanske på stöd därifrån, så att de vill heller inte blåsa upp skandalen. Men oil for food, oil for scandal som det kallas då. Och det är alltså en nyhet som förmodligen inte kommer uppmärksammas så mycket i Sverige, om den ens kommer till Sverige. Men den kanske kommer om ett halvår och då uppmärksammas lite granna. Eller det kanske går fortare, man vet aldrig. Men det är alltså, det är en av min missioner i programmet, är att visa på att om man lyfter ögonen lite utöver svenska media, så kan man lära sig så fantastiskt mycket mer om vad som händer i världen, och man kan förstå så mycket mer av sammanhangen än man kan om man följer svenska media. Och där är ju internet en stor hjälp. Och därför på min hemsida har jag lagt upp en hel del länkar till utländska media, bland annat nyhetsbyråerna har jag lagt upp, och Wall Street Journal finns där också naturligtvis, där ni kan gå in och läsa om Oil for Scandal i United Nations. Och man kan även lyssna på en hel del amerikansk radio. Om man går till radiolars.com så kan man få lära sig betydligt mycket mer om världen än man får i Sverige. Så det kan jag verkligen rekommendera. Därför att när man, det fungerar så här att när man har växt upp i Sverige och följt svenska media, så är man helt marinerad. Då har man liksom ett sätt att tänka och förstå och se saker. Och dels är det svårt att ta till sig andra saker, och dels när man hör det så är det störande, det är skrämmande, liksom otrevlighet. Man vill inte höra på något sätt, för det stämmer inte med det man har fått lära sig, med hela det sätt att tänka och resonera man har fått lära sig, så att man vill egentligen bara stänga av. Men om man går igenom det, om man verkligen tänker till lite grann och sätter sig in i sak lite grann, så förstår man de större sammanhangen. Då blir det faktiskt lättare. Det blir lättare att förstå som händer ute i stora världen. Och jag räknar inte med att det kommer någon större förändring i Sverige, för att de flesta är lata och bekväma, vill bara ha enkla ofarliga saker liksom, lite fördummande. Vi har ju media till stor del, även faktiskt media som Sveriges Radio och Sveriges Television arbetar mycket för att hålla svenskarna lite lagom sådär fördummade och lallande med, inte tänka för mycket. Så att även där fungerar det så. Men ett intressant initiativ från Sveriges Television är någonting som heter SVT24. Det är väl förmodligen Erik Fichtelius som är pappa till det, i alla fall han som driver det. Vad är SVT24? Jo, de har tagit efter lite av vad C-SPAN gör. Jag har ju berättat om C-SPAN tidigare. Det är alltså tv-kanaler i USA. Det är 3 tv-kanaler och en radiokanal som beskriver dagspolitiken och även historia och även bokutgivning i USA i första hand, men även runt om i världen då och då. Det är alltså icke-kommersiella kanaler och som har en alldeles egen form av journalistik. Man redigerar ingenting. Man visar kongressförhör, man visar olika lagstiftande församlingar och man visar kampmöten, man visar think tanks, olika seminarier, författare berättar om sina böcker. Allting är oredigerat. C-SPAN redigerar ingenting och de har inga journalister som inne bla 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 som liksom babblar och lägger till rätta och färgar och vinklar och allt det där. Det finns inte det, utan denna vinklingen är naturligtvis vilka ämnen och vilka saker man väljer att spegla. Det går inte att komma ifrån. Men annars är C-SPAN väldigt rakt upp på sak. Och Sveriges Television har tagit efter det här nu. Man har börjat någonting som heter SVT24 där man till exempel igår sände direkt från Socialdemokraternas kongress. Det kan man alltså se på internet. Direkt bara rakt upp och ner. Ja, inte riktigt. Det var en reporter där som inledde lite grann och sånt. Men hur som helst. Och idag så kommer det, nu är det intressant, idag så kommer Göran Persson till KU-förhör klockan 10. Jag berättade ju om Jan Scherman här, vd för TV4, som hävdar att Göran Persson hade hotat Jan Scherman och TV4. Mycket av nyhetsrapporteringen är ju lite så här slagsida till vänster i Sverige, och då hade tydligen TV4 inte följt den här gängsenormen, utan tydligen även visat borgerliga i någorlunda god dagar före valet. Jag såg inte de programmen själv, så jag kan inte avgöra, men då hade Göran Persson hotat TV4-chefen Jan Scherman att ni kommer, om det blir socialdemokratisk valsegrare här, så kommer ni få det svårt. Inte så många goda kontakter i Rosenbad och sånt. Så det var alltså ett hot att TV4 inte skulle sluta vara så positiva mot socialdemokrater och vänster och så vidare, och sluta vara så positiva till borgerliga i sin rapportering. Och det är en av de frågor som kommer tas upp i KU-förhöret, för där har ju, eller utfrågning får man kalla det för, där var även Jan Scherman för några dagar sedan. Och det kan man alltså se direkt på internet på SVT24. Man går till svt.se. Jag kanske ska lägga upp en länk till det också på min sida. Jag vet inte så länge förhören pågår i alla fall. Och klockan 10 kommer Göran Persson dit. Nu kommer det inte bara handla om det här med Jan Scherman. Och det kanske bara blir en liten del. Jag vet ju inte hur tuffare han blir. De kanske blir några snälla frågor som man kan glida under och lägga ett rök i då. Så kanske de går vidare så att de säger om vi tog upp det. Men ibland fungerar det som med utfrågningar att det blir liksom inte för att verkligen hitta sanningen, utan för att låta locket på dem. Men det ser ut som att vi har ju utrett det här, frågat om det här. Så det får vi se, jag vet inte. Jag tror inte det kommer bli så värst tuffa utfrågningar, men man vet ju aldrig. Anders Björk är inte kvar. Jag vet inte om han skulle kunna vara tuffare möjligen. Men i alla fall, klockan 10, Göran Persson på SVT.se. Och alltså på internet då. En annan sak som har hänt här, polisen i Stockholm och Malmö har gripit 4 misstänkta terrorister. De misstänker att de har hjälpt till med terrorattentat mot amerikanska styrkor i Irak. Och det lustiga var att Aftonbladet som hade den här nyheten, och sen har då Sveriges Television relayat Aftonbladet. Jag lyssnade även på WBC här i natt Och det har varit ett tillslag även i London, där man har gripit en hel del terrorister också. Och det kan ju vara samma operation. Det kan ju vara att man har fått reda på en del saker och så har då polisen kunnat gripa. Och det här kan alltså ha förhindrat en hel del allvarliga terrorattentat i Europa, att polisen gjorde de här tillslagen. Och då ska man komma ihåg, när det är så mycket gnäll och prat om det här med Guantanamo Bay, att polisen nu kunde gripa 4 misstänkta terrorister i Stockholm och att polisen i London har gripit en hel del terrorister nu i natt också. Vilket man då håller tyst. Det här, det är en annan sak. Man håller tyst om det ganska mycket tydligen. Och det är lustigt att på BBC, som är en väldigt bra nyhetskanal, så är de faktiskt mera styrda när det gäller såna här känsliga frågor. Är de faktiskt tystare, så man kan freda mer än amerikanska media, freda på mer vad som har hänt i London än man kan från engelska media. Men det är en annan story, det berättade om tidigare. Men det är alltså så här att det kan ju ha varit Guantanamo Bay som har lett till att man har kunnat göra de här tillslagen. Jag spekulerar nu, för jag vet ju inte, men när det klagas på Guantanamo Bay så kan man ju minnas att det kan ha förhindrat terrordåd på två sätt. Dels genom att man håller på, eller på flera sätt. Dels att man har terroristerna borta som inte kan göra sina dåd. Och dels att man kan interrogate dem där, utfråga dem och förhöra dem där och freda på saker. Och dels nu när man släppte fria en hel del terrorister från Guantanamo Bay, så har man säkert följt dem. Antingen har man skuggat av dem, sett vilka de tog kontakt med, eller också så har man vänt dem till informatörer. Och så letar de upp sina gamla kontakter. Så att det kan mycket väl vara så att Guantanamo Bay har skyddat oss från en hel del terrorattentat. Jag hörde också på, och sen den här, ja, den andra sidan av saken är att Guantanamo Bay följer ju inte normala rättstraditioner, och det har att göra med att det är ett krig mot terrorismen, och när demokratier utsätts för allvarlig fara så slänger man demokratin över bord. Då är det ju krig, då är det ju inte demokrati och rättssamhälle längre. Och det viktiga är egentligen att hålla demokratierna så starka så att de kan bibehålla sin rättstradition och sitt rättssystem och inte behöver ta till krigsmetoder. Och det här är ju alltid en känslig fråga. När ska man gå över gränsen? När vet man det? Och det är alltid regeringarna som bestämmer det. Och hur vet man att de inte tar till för mycket och säger att ja, men det här är rikets säkerhet, och så finns det då i riktiga demokratier så ska det finnas insyn från opposition och så vidare och deras jurister. Och det kommer säkert då tas upp i USA efter att det har lugnat ner sig lite. Så i alla fall, så det händer en del saker ute i världen, och det kan vara bra att se sammanhangen. Vad är det mer som har hänt? Jo, det här med oljeförsörjningen har jag pratat om tidigare. 1973 hade vi en oljekris, som det kallades, vilket egentligen var en prishöjning på oljan. Men då började det talas om att oljan kan faktiskt ta slut. Och sen efter, då skedde en åtstramning, och sen efter det så har det ju skett en upppumpning igen. Sen så har ju bilarna blivit större igen och förbrukningen har ökat, och det har inte pratat så mycket. Och det är en hel del människor som säger att det finns anledning för oljestater och oljebolag att hävda att de har större oljereserver än vad de har. Ja, det låter ju konstigt, för enligt lagen om tillgång och efterfrågan skulle man kunna tänka sig att de ville säga att det inte fanns mycket olja. Men det finns alltså vissa skäl till att de ligger bättre till om de säger att de har mer olja. Ja, för ett oljebolag är naturligtvis bra för sina kurser på längden att säga att de har det. Men nu har alltså det kommit ut, jag läckte ut en del interna memos ifrån Shell där det har pratats om det här med att det kanske inte finns så mycket olja längre, och hur ska vi prata om det, hur ska vi dölja det och så vidare. Och det är alltid som med läckor, att man har inte så många chanser att kolla andra informationer, så att vi vet inte så mycket om den informationen längre. Men det kan vara bra att komma ihåg i alla fall att det här med oljekris är också någonting som kommer längre fram. Det är bara en tidsfråga så kommer det tillbaka. Och det är ju lite trist om det nu talas om att oljereserverna är större än vad de egentligen är. Det gör ju att smällen kommer bli så mycket värre när det väl börjar gå neråt igen. För det är någonting som kommer. Vad var det mer jag såg i morse på nyheterna? Vi ska se. Ja, Spaniens nya premiärminister från socialistregeringen har nu tillträtt och han vidhåller sitt löfte att ta tillbaka trupperna ifrån Irak, de spanska. Men han säger att om inte FN tar över, då är vi där igen. Om FN får överta kontroll, vilket möjligen kan ske, det är inte att USA lämnar över kontroll till FN. Vilket är en samling skurkstater och terrorister blandat med en demokrati. Så att om det nu är så att de har tjänat stora pengar, många höga potentater i FN på det här med oil for food för Irak, då är det inte så kul om de ska ta över nu. Ja. Och det är som sagt, det är ingen som tjänar på att ta upp den här storyn, inte ens USA. Bush-administrationen vill egentligen göra stora affärer av det här. Så att det är många som liksom vill tysta ner det, kanske inte prata så mycket om det. Jag vet inte om man ska se det som något, man försöker se det positiva i allting. Det är i alla fall så att då försöker i alla fall den civiliserade världen att hjälpas åt då. Och liksom ordna saker och ting och ja, administrera och dra tjockt streck över saker och sådär. Så att man får försöka se det positiva i det också kanske. Istället för att det är en massa bråk inbördes. Man kanske ska se mutor på det sättet också. Mutor är ett sätt att komma överens. Ett sätt att samarbeta. God dag, klockan är 7:22 på morgonen. Det är tisdagen den 20 april. Vi har 7 grader utanför fönstret. Idag kommer det bli regn och det kommer att mulna till. Ja, det har redan börjat mulna lite mer, men man kan fortfarande se blåa fält på himlen blandat med vitt. Det är liksom så här fina moln som är så fina. Så man kan inte se vad gränsen mellan blått och vitt går riktigt, men ganska vackert än så länge här i Nacka i alla fall. God morgon, Radio Nacka och RadioLars.com. Egentligen ska man göra en serie på det här med marinering i svenska media. Vad man liksom ska lära sig och inte lära sig. Och det började med Lenin 1917. När de med våld tog över styret i Moskva och gjorde revolution och tog makten över Ryssland. Så där fanns ju Ryssland. Det var liksom ett fungerande samhälle. Folk handlade med varandra och sådär. Och det fanns små byar. Jag menade, det var inte sarkastiskt menat. Kanske leds på rösten, men... Men för att ta kontrollen är man ju då som diktator tvungen att först bryta ner, liksom ha krafter som går ut och slår sönder och bryter ner, och sen kan man få kontroll. Och det lustiga var ju med Saddam Hussein, strax innan han blev puffad av makten där så insåg han det och släppte ut alla brottslingar på gatorna igen. Han släppte fri en hel del av brottslingarna ut i Irak, och när Mao Zedong skulle bryta ner Kina för att ta kontroll så skickade han ut röda garde, unga huliganer som slog ner allt det etablerade, liksom all gammal kultur, inte minst tempel och gamla konstskatter från förr, precis som talibanerna sprängde sönder. Och vad man gör då är att man bryter ner allt det som är etablerat och liksom det som är medelklass framförallt, för att det är ju det är det som kan hota diktatorerna där uppe. Och det finns en allmän kulturidé om att liksom, ja, brottslingar är inget farliga, de ska gå fria och slå sönder och sådär, men vanligt folk, om de försöker skydda sig, då är de elaka. Som en vanlig stadgad medborgare liksom försvarar sig, då är han som är fascist. Och som ett led i den här långa kultur, ska jag kalla det för kulturimperialism, den här långa kulturdelen, så bara som ett litet del i det här, så har vi det här med att, ja, vargar och björnar är inget farliga, de ska få finnas, de är snälla, och nej, de är inte alls farliga, de har aldrig ihjäl någon, de river inga djur, och om det är någon som försöker skydda sig mot det, så är det ändå fascist. Och det här är intressant, för det finns en koppling till Second Amendment i USA. I USAs grundlag så finns det en regel att vanliga medborgare ska ha rätt att skydda sig, och en del av grunden att den här regeln kom till var att man skulle kunna skydda sig mot främmande trupp. Det var engelsmännen på den tiden, om de försökte ta över. Och då kommer det här, nu tittar jag på hemsidan för Uppdrag granskning, och ikväll så kommer ytterligare en stor dos av marinering där. Jag vet redan hur programmet kommer se ut. Nu ska man visa hur de otrevliga svenskarna som har egna vapen är. Oj, snälla, de stackars vargarna är som får lida. För nu så står det så här: illegal vargjakt kartlagd för första gången. Uppdrag granskning har i samarbete med norsk television gjort den första kartläggningen någonsin av den illegala vargjakten. I filmen Vargjägarna, som sänds i två delar, har reporten Oskar Hedin dessutom kommit över material som kan bevisa att illegal jakt på varg pågår. Så att nu ska vi alltså få lära oss hur synd det är om de här stackars vargar som bara vill kramas. Och hur hemska de här, de här vilda ägarna är som vill skydda sina barn som är ute i skogen och som inte vill att barnen ska dö. Och då skjuter de vargarna istället. Ungefär så, det kommer bli något sånt här att liksom det hemska fascistiska människor med bössa då, som är livsfarliga, som är ute och skjuter i skogen bara vilt. Det kommer vi få lära oss om att synda om vargarna. Jag är naturvän och tycker det är viktigt med en balanserad natur och med en bred uppsättning i fauna och flora. Så det är min inställning till det här, och min del är att rovdjur är en del av naturen och är viktigt för att hela balansen ska finnas och så vidare. Så att det inte är det som är problemet. Vad jag tycker är så jobbigt är det här politiska marineringen, att man hela tiden ska tycka någonting, och att det alltid är så att om det är några stadgade civila medborgare då som gör någonting, framförallt om de har vapen, då är de fascist plötsligt. Då är de... Men man kan lita mer på brottslingar. Alltså hade det varit en gammal knarkare och brottsling ute och skjutit varg, så hade det inte varit lika farligt som om det några stadgade typer. För det är väl oftast lokalbefolkning som de ser sin egen boskap rivas ihjäl, alltså slitas ihjäl, mördas ihjäl. Det används ju finare, sätt till snällare namn för att det inte ska låta så hemskt. Och de är oroliga för sina barn som är ute naturligtvis. Så det är självklart att när de lever där i sin natur och så kommer påbud från Stockholm, där sitter folk och liksom de vill vara snälla mot vargar då, sitter i Stockholm och tycker det, så skickar de ut vargar hos de här människorna. Det där stör mig, det är en form av översitteri som, det är liksom, det finns något som stör mig. Det är samma sak som många politiker som själva inte bo i bostadsområden med hög brottslighet. Om politikerna tänker, ja men det är synd om brottslingarna, och så släpper de ut dem och låter dem gå fria. Och när då folk blir oroliga, uppenbart oroliga för sin säkerhet, så liksom negligeras det, eller antingen förlöjligas, eller också kallas de för fascister eller så. Och det där det är ganska ruskigt. Och det är mönster som går igen. Det är en form av socialistiskt tänkande. Och som sagt, samma som Lenin körde och som Mao Zedong körde. För att inte tala om Pol Pot, han gjorde ju samma sak. Och som jag berättade tidigare, Hitler behövde inte bryta ner samhället, för det hade ju de andra makterna gjort. Han kunde liksom bara skörda av allt det här missnöjet med att Tyskland hade blivit nedbrutet. Och var det därför han hade sån enorm popularitet jämfört med vad Lenin hade till exempel. Så att Och jag, det är intressant, för jag vet inte hur mycket av den här marineringen som gör att det liksom rullar på en form av vänstertänkande, socialistiskt tänkande som folk inte är medvetna om. Hur mycket som är det och hur mycket som liksom någon form av genomtänkt politisk strategi och sen taktik. Men det är klart, det är resultatet som är intressant i alla fall. Men som sagt, ikväll på Uppdrag granskning kommer det komma sånt där hatreportage om hur hemskarna med de här svenskarna. Oh, ja. Så att ja, man vet inte egentligen om man ska skratta åt eller jag mår dåligt av när det är alltid de små i samhället som hamnar illa ut och som det trampas på. De som har svårast att försvara, svårast att göra sin röst hörd, de som bor ute i de här områdena långt ute. Och så finns det liksom en elit i Stockholm då som själv slipper leva med det här eländet. De är liksom befriade från det. Och de sätter sig liksom över folk. Så då går i tanken tillbaka till hur en Lenin och en Stalin och en Hitler och en Mao Zedong och Pol Pot och levde ovanpå. Samma sak med Fidel Castro, och lever liksom ovanpå folket. Och själv gottar sig och har det riktigt bra. Samma som Saddam Hussein gjorde. Och det är en sak att världen alltid varit sån. Det har alltid funnits det. Men det som stör mig är att vänsterkrafterna i Sverige försöker göra de här huliganerna och massmördarna och miljardärerna och brottslingarna, de försöker göra dem till någon snäll. Alltså Fidel Castro försöker göra dem till någon snäll sån här förebild. Att de är för folket. De är inte för folket, de är bara för sig själva. Det är en stor scam. Ja, Fidel Castro, han vill ju sitt folk så väl. Vill han inte alls det? Vill han det skulle han lätt kunna förbättra det för folket. Men då minskar han ju själv. Han är stor miljardär, han lever högt ovanpå alla andra. Och det är klart att många av de här, ta en Fidel Castro, han kanske själv tror att han är bäst för Kuba. Och det kanske Saddam Hussein också trodde, jag är bäst för Irak, jag vet vad folket ska ha. Trots att han lät massmörda, avrätta, tortera och inte tillät en opposition och så vidare. Så att, hur kommer det sig att vi är liksom i väst då, både i Europa och även i Nordamerika i vissa delar, hur kommer det sig att vi har en sån här så kallad intellektuell elit som stöder de här massmördarna? En del av den här så kallade intellektuella eliten är inte medvetna om hur förhållandena ligger till. De har ju liksom marinerade. Men jag tror det finns en psykologisk aspekt där. Det finns många i Europa och även i Amerika, samma sak, som tycker att de liksom tillhör en elit i samhället. De kanske har studerat längre eller tycker de kommer från mer bildade hem eller liksom tycker på något sätt att de står över folket. Och det är det som är kopplingen. Jag tror det finns en psykologisk koppling då. Att dels störs man av om en vanlig kreti och pleti från sitt eget land och kan åka till Amerika och bli stor och få en röst, så att säga, och kunna räknas med. Det störs man lite av. Och sen så tror jag att man på något sätt beundrar då lite de samhällen där sitter diktatorer på toppen ovanpå folket. Jag tror på något sätt att man beundrar det och tycker, ja, men så skulle jag sitta också. Vi passar ihop, ja, Fidel Castro, han är verkligen... Jag tror det finns en sån här psykologisk koppling, jag vet inte. Annars är det svårt att förklara. Eller också är det bara så att det är sån hjärntvätt. Så att, jag tror det finns många i Sverige som faktiskt tror att Fidel Castro igen, att han på något sätt är för sitt folk och är god för sitt folk. Han är en gangsterledare som är ute för sig själv. Liksom det är allt det handlar om. Och när man har växt upp, ja, men jag har ju växt upp i Sverige och jag har lärt mig den här snällheten och godheten, hederligheten. Hela det här liksom någonting som jag har växt upp med och lärt mig och levt med. Och därför tog det många, många, många år för mig att förstå hur diktatorer fungerar. Och förstå hur såna här mafiosos tänker. Det är liksom ett helt annat tänkesätt. Och det krävs verkligen att man sätter sig in och förstår hur de här hjärnorna tänker. Det är alltså ett helt annat sätt att tänka. Det handlar bara om att slåss och sko sig och trampa på de svagare och så vidare. Det är liksom det allt det handlar om. Och det är inget roligt att berätta om sådana saker, så att det är inte så lätt att få ut ett sådant budskap, men det vore bra om man känner till sånt. Då skulle man inte stödja såna här diktatorer. Och som sagt, FN består ju till stor del av såna här diktatorer som har kommit upp sig. Och så får de komma till FN och blir ungefär nästan erkända av resten av världen. Vilket är ganska ruskigt. De blir erkända som legitima ledare när de egentligen bara tagit makten genom våld. Men inte alls legitima ledare. Så att det gör att FN är ju tyvärr ingenting att hurra för. Och det är också en sak i Sverige där FN hyllas som godare och till och med bättre än vad Sverige själv. Sverige kan inte göra något uttalande utan att snegla på vad FN säger. Först ska man vänta på vad FN säger det. Usch. Det blir ledsen jag tänker på. Nej, vi kan inte säga det. Vi måste vänta och se vad FN säger. Vi kan inte uttala oss själva. Ja. I alla fall, det här är Radio Nacka. Och historien går väl i cirklar, tror jag, mer än i en linje. 7.37 är klockan. Det är tisdagen den 20 april. Du kan höra på 99,9 och på radiolars.com. Vi har 8 grader för fönstret och det kommer bli regn idag och lite muligt idag senare. Nacka 99,9 och radiolars.com. Och som vanligt kan du ringa hit om du tycker att jag har helt fel, alltså inte alls, det stämmer inte alls. Då får du ringa hit och berätta det i sändning. Eller om du håller med kan du också få ringa. Det är roligare om någon inte håller med, men vem vet. Eller om du har något mer att tillägga, saker jag kanske har missat eller inte förstått eller glömt att ta med. Så att du får gärna ringa hit i sändningen om du vill. Det är 08-716-4417. 08-716-4417. Och jag har en positiv nyhet här i från svenskan. Det står att oljepriset stiger inte nu lika mycket som förr. Det låter väl trevligt. I USA har man för tillfället ovanligt dyr bensin. Där har man ju legat under en dollar så sent som för några år sedan. Men nu har det klivit upp till närmare $2 och gallon då. Fråga mig inte liksom det här med dollar och gallon och kilometer. Det är alldeles för krångt. Men oljan är betydligt billigare där i alla fall. Men har börjat bli dyrare. Men det kan förändras. Det har till möjligen att göra med att oljepriset kopplas till dollar. Och möjligen om det börjar kopplas till euro som Saddam, som jag berättade om. Saddam som då hade stora kontakter med Frankrike och Tyskland och då kan saker förändras om oljan kopplas till euro möjligen. Men nu har inte tid att älta det mer just nu. Vi ska gå in på Stockholms historia. Jag sitter här med Lars Erikssons utmärkta bok Stockholms historia under 750 år. En lång tid, som jag sa, det är ungefär lika långt som två sådana här program ungefär. Stormaktstiden Stockholm skapas är rubriken på nästa del i kapitlet Stockholm växer och breder ut sig. Ska vi ha lite ljus här också, då ska vi se. Så där blir det lagom, tror jag. Ah, vilken vacker dag i alla fall. Fåglarna kan man höra här. Kan man höra dem? Ja, då får man nog öppna. Ska vi se. Sådär. Varför jag paus varje gång och kvittrar här. Under Gustav II Adolfs regeringen satsade kronan mycket på kraftigt på huvudstadens expansion. Och detta med rikskanslern Axel Oxenstierna som huvudarkitekt. Men även med kungen personligen närvarande. Man strävade uttryckligen efter att ge Sverige en huvudstad av europeiskt snitt. Istället för den lantliga småstad som Antonius Gauteris och de andra holländarna mötte år 1616. Jag måste bara kolla nivån, är det lagom starkt där? Ja, det är det. I satsningen ingick bland annat en aktiv handelspolitik med syfte att gynna Stockholm och styra utrikeshandeln över huvudstaden. Denna politik var naturligtvis ingen nyhet. Den hade anor tillbaka till stadslagen i mitten av 1300-talet. Under Sturetiden runt år 1500 hade Stockholm en mycket framskjuten ställning såväl politiskt som ekonomiskt. Men sedan gick staden tillbaka. Även om Johan den tredje i olika avseenden satsade på Stockholm. I början av 1600-talet återuppväcktes gamla tankar om ett nytt, citat, botniskt handelstvång, slutcitat. Och strävan var här att styra utrikeshandeln till och från Bottenvikens alla städer över Stockholm. Ett sådant fullföljdes och reglerades av kronan i de så kallade seglationsordningarna 1614 och 1617. Innan processen slutfördes i och med 1636 års seglationsordning. Sammantaget tycks kronans aktiva handelspolitik, trots många protester från missnöjda Stockholmsborgare, ha inneburit stora fördelar för staden. Stockholms andel av den svenska utrikeshandeln steg under 1600-talet och flerdubblades i absoluta tal. Vilket innebär att minst två tredjedelar av rikets import och export gick över Stockholm. Och främst bland de utförda varorna fanns metallprodukter från Bergslagen och, med undantag för nödår, spannmål som i år utgjorde 15-20% av den totala exporten från staden. Under 1600-talets första decennier gick handeln främst på Östersjöhamnar med Lübeck och Danzig i täten. Under 1620-talet förändrades dock inriktningen mot Nederländerna och Amsterdam. Vid seklets mitt hade Stockholm handel i allt högre grad förskjutits mot Nordsjöns hamnar. Kronan gjorde även Stockholm till en huvudstad i den bemärkelse att den centrala riksförvaltningen fick fasta och större lokaler i Stockholm. Kansliet och kammaren nyorganiserades och byggdes ut med nya uppgifter och nya tjänstemän. Och samtidigt som centrala förvaltningsorgan, kollegier, växte fram för armén och flottan under 1620- och 1630-talen så fungerade också från 1614 den nya hovrätten som en högsta domstol för landets alla lägre domstolar, inklusive Stockholms rådhusrätt. Och det var nu, under det idoga reformparet Gustav Adolf och Axel Oxenstierna, som den svenska statsförvaltningen fick de moderna strukturer och arbetsformer som levt kvar långt in på 1900-talet. nya utvidgade ämbetsverken och deras tjänstemän blev samtidigt en viktig del av stadssamhället Stockholm. Ännu i slutet av 1500-talet hade betydande delar av den statliga eller kungliga förvaltningsapparaten varit ambulerande och rest runt med monarken när han färdades runt i sitt rike. Och även i det avseendet blev Stockholm en huvudstad i ordets rätta bemärkelse under 1600-talets första decennier. Viktigt för kronan, inte minst för Gustav II Adolf från 1611 till 1632, var också att flera av Stockholms främsta köpmän genom utlån av kontanta medel och internationella kontakter direkt bidrog till den uppåtstigande svenska stormaktens krigföring runt om i hela Östersjöområdet. Välbärgade Stockholmsköpmän som Blasius Dundi, Peter Grönberg, Peter Kruse, Erik Larsson von der Linde, Mårten Trotsig, Mårten Wewitzer, senare adlad Rosenstjärna, och några decennier tidigare även Anders Larsson, var viktiga förutsättningar för framväxten av den nya svenska stormakten. Krigen medförde extra pålagor på stadsborna. Detta i form av höjda skatter, extra skatteuttag, som i Älvsborgslösen på 1610-talet, inkvarteringar av soldater på väg till fronterna och andra krav från kronan. Inte minst det faktum att Stockholm utgjorde den främsta utskeppningshamnen till fältarméerna vid fronterna gjorde sig ständigt påmint. Och gällde det inte tvångsrekrytering av fartyg och skeppare för proviant och trupptransporter till Livland, handlar det om inkvarteringar av tusentals soldater på väg till Tyskland, vilket drabbade stockholmarna. Inte minst med en ökad brottslighet som följd. Och dessa bördor ökade dessutom markant i takt med den allt mer intensiva svenska engagemanget på andra sidan Östersjön. Ett engagemang som hade inletts i Estland år 1561 och nådde nya höjder i och med inträdet i det 30-åriga kriget sommaren 1630. Men självfallet betyder krigen också en stimulans för Stockholm och dess näringsliv. Bakning och bryggning till örlogsskeppens proviantförråd, klädesömnad till soldater och officerare, eller anställning i kronans vapenindustrier och skeppsvarv gav åtskilliga stockholmare deras utkomst. Och samtidigt spenderade säkert många svenska och finska knektar eller utländska legosoldater sina sista lönepengar på stadens krogar, innan de gick ombord på fartygen för transport till andra sidan Östersjön. Och all denna aktivitet drog många människor till staden. Inte minst Finland fick se många av sina söner och döttrar lämna hembygden för att söka lyckan i det expanderande Stockholm. Och detta sug ökade också behovet av nya bostäder och därmed trycket på stadens tomtmark. Ja, då gör vi paus. Varje gång fåglarna kvittrar försökte jag göra en paus, men risken är väl att de börjar ta efter om de hör den här läsa inifrån. Jag körde en gång min amerikanska Chevrolet Caprice ner för en väldigt brant backe i östra Los Angeles. Så hörde jag en fågel som lät. Det var nämligen så att så lät min broms, eftersom det var lite gammalt ljud, det var lite skevt, så att det liksom bromsen lät. Kul att höra fåglarna tog efter det där. Kanske var någon förrymd papegoja eller också var det. Jag vet inte, fåglar brukar svara så där. Så jag vet inte om det var någon fågel som blev kär i min bil eller så, såg min bil som ett hot, kanske en inkräktare. Det här är RadioLars.com och Radio Nacka. Klockan är 7:54, tisdagen den 20 april, och vi har 8 grader varmt. Men det mulna på kommer det även bli lite regn senare framåt dagen. Så det är bara galoscherna på. Thank you. vill läsa mer om det här med Shells oljereserver så kan man gå till Independent som finns på internet. Independent.ko.uk. Det är alltså så att inte bara oljebolag utan även oljestater har tjänat på att blåsa upp hur mycket olja de har i sina reserver. Och det är väl en sak att det är en skandal inom Shell då som har, när man har lurat sina aktieägare och sagt att det finns mer olja än vad man har. Men när det gäller hela världens oljeförsörjning är det också en fråga om hur mycket olja vi egentligen har och hur mycket hur vi ska klara oss framöver. Och det är någonting som kommer att komma lite längre fram här. Nyhet som kommer att dyka upp och bli mer och mer allvarlig i tiden. Och då kommer alla fråga, varför gjorde man ingenting tidigare? Men vi har naturligtvis hela energifrågan, någonting man skulle kunna prata separat om. Det finns ingen free lunch, det finns inget enkelt knep. Hur man gör med energi så är det, betalar man ett pris. Det är nästan en filosofisk fråga. Kärnkraft har ju sina risker och nackdelar också naturligtvis. Inte minst med kärnvapenspridning som är viktigt nu. Det här är Radio Nacka och om du vill kan du e-maila mig här också på radiosbc@hotmail.com. Om du har åsikter eller tyckanden om de här sakerna i det här programmet. Jag heter Lasse, jag finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8 på Radio Nacka och radiolars.com och sänder direkt.